Halleluja. Fader, vi kommer inför ditt ansikte. Vi tackar dig, Fader, att vi får samlas tillsammans för att lyssna på ditt ord. Jag ber att du talar till oss, rör vid våra hjärtan, förökar vår tro och våra förväntningar på dig, Fader. Jag tackar dig, Fader, att du räcker ut din hand, möt de behov som finns här, bota de som är sjuka. Och för allt som du gör, vi lovar att ge dig all lov och pris och ära, för att det är du alena som är värdig, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack för er kärlek och generositet. Ja, låt oss gå till Matteusevangeliet. Matteusevangelium kapitel 11. Matteus kapitel 11. Ursäkta, jag behöver en svensk bibel, om jag får låna en svensk bibel. Jag behöver både okej, ge mig den. Jag klarar mig. Tack så mycket. Reformationsbibeln. Är det Martin Luther som hade det? Ja.
Ja.
Okej. Det var väldigt dyrt. Reformationsbibeln. Det är bra. Okej. Markus kapitel 11. Jag läser från verserna 12, 13 och 14. Och det står: dagen därefter, då de gick tillbaka från Betania, blev han hungrig. Och då han på långt håll fick se ett fikonträd som hade löv, gick han dit för att se om det möjligen fanns något på det. Men då han kom dit fann han inget annat än löv, för det var inte fikonens tid. Och han svarade, och Jesus svarade och sade till det: aldrig någonsin härefter ska någon äta frukt av det. Och hans lärjungar hörde det. Låt oss ta en liten paus här. Jesus var på väg till Jerusalem från Betania, så blev han hungrig. Och vers 13 är ett väldigt märkligt vers, för det står att han fick se ett fikonträd som hade löv. Och han gick dit för att se om det möjligen fanns något på det. Det står inte att han letade efter frukt. Han ville se om det fanns något på det. Och vad var det för något han letade efter? Men för det står: men då han kom dit fanns han inget annat än löv, för det var inte fikonens tid. Och Jesus visste ju att det inte var fikonens tid. Han visste ju det. Så vad var det han egentligen letade efter i fikonträdet? Och jag vill säga det, alltså fikonträden har ett väldigt unik egenskap. Att långt före själva liksom tiden då frukten kommer ut, liksom den fruktbärande säsongen, om du ser på grenarna i ett fikonträd, så kommer du att se såna små knoppar, alltså på varje plats där en fikonfrukt kommer att växa fram, där kommer en liten knopp. Så alltså ägaren till trädet, han kan gå långt före fikonens tid och kolla på grenarna. Då kan han räkna de knopparna, så vet han exakt hur mycket frukt det här trädet kommer att bära. Förstår ni vad jag menar? Långt före fikonens tid. Så han kan gå och han kan se: det här är ett bra träd, för att när frukten kommer, den kommer att bära mycket frukt. Och det gör han för att se på knopparna. Så Jesus, han såg inget annat än löv, står det. Han såg inget annat än löv. Självklart såg han ingen frukt, för det var inte fikon, alltså det var inte tid för frukten. Men uppenbarligen såg han inga knoppar heller. Så egentligen det som han ville göra var att han ville använda ett fikonträd för att lära sina lärjungar något om tro, hur tron fungerar. Förstår ni vad jag menar? Men han ville inte använda ett bra träd, utan han ville använda ett träd som var dåligt, för att Alltså en princip måste ni komma ihåg. Gud förbannar aldrig någonting som är fruktbärande. Det som är fruktbärande, det välsignar Gud alltid. Men det som inte bär någon frukt, det är det som är förbannat. Så när Jesus hade fastställt att det här var ett dåligt träd, att det inte skulle bära någon frukt, för det fanns bara löv och inga knoppar, så se vad han gjorde. Han talade till trädet. Hur många människor har ni sett som talar till träd? Ni är på väg till kyrkan och då kör ni förbi en park. Då ser ni en broder från församlingen står där och talar till trädet. Då skulle ni tycka att han behöver förbön. Det är något fel här. Han har blivit knäpp. Men Jesus talade till trädet. Och han sa precis, alltså han sa till trädet precis det som han ville att ska hända. Han sa, aldrig någonsin här efter ska någon äta frukt av det. Och sen står det, den sista meningen är att, och hans lärjungar hörde det. Alltså han talade högt. Nu, du kan tänka, Jesus hade 12 lärjungar och här träd och jag står här och liksom här står Jesus och talar till trädet. Så lärjungarna, de är lite utspridda. Nu vet inte, kanske någon stod 4-5 meter därifrån och någon stod alldeles in till honom. De stod utspridda lite överallt. Men han talade till trädet tillräckligt högt så att hans lärjungar hörde honom. Alltså här saken är att vi ber över saker och ting. Bön är, alltså tron uttrycks på olika sätt. Och bönen är den vanligaste. För det står trons bön ska bota den sjuke. Men det finns andra sätt också då vi kan uttrycka tron. Och det ena sättet, en av de viktigaste sätten, är just att man talar Guds ord. Man talar till problemet. Man talar till sjukdomen. Intressant, när Jesus kom i början på, jag tror det är i Markus brevet, när Jesus kom till synagogan och det var en demonbesatt man som började yttra sig. Och vad stod det? Jesus, han talade strängt till den onda anden. Minns ni det? I andra ord, han sa inte till den demonbesatte mannen, shh, snälla var tyst. Han gjorde inte det. Han skrek, far ut ur honom. Och det grekiska ordet där är ordet epitimao. Det betyder att tala strängt. Tala högt och strängt. Det ordet på grekiska är epitimao. Att han talade till den demonen. Han skrek åt demonen, far ut ur mannen. Och sen vad hände? Därifrån gick han till Petrus hus. Och vad fann han där? Petrus mor låg sjuk och hon hade feber. Minns ni det? De bad Jesus, kan du göra något? Vad gjorde Jesus? Han talade till Petrus svärmors feber på samma sätt som han talade till den här demonen i templet, i synagogan. För det används precis samma grekiska ord epitimao. Så i andra ord, han stod över Petrus svärmor och han sa, far ut ur henne i Jesu namn. Han talade till febern. Och jag förstår att ibland vad vi gör, vi lägger händer på sjuka människor som har feber, vi ber för dem. Men ibland, alltså man gör inte olika saker på samma sätt hela tiden. Ni förstår vad jag menar. Man ber och ibland man talar till saker. Man kan inte göra samma sak hela tiden. Man kan inte säga som till exempel när folk vill ha förbön. Och det, vi kan ju bara ett enda sätt. Man ska köra här och ska vi lägga händerna och ska man falla. Eller hur? Det är det enda sättet folk vet att man, liksom, man tar emot ett helande. Så köar alla och så lägger man händerna. Då ska det vara någon vaktmästare där bakom som tar så att man inte liksom slår skallen i bänken. Va? Det är ju nödvändigt. Va? Och så faller de. Och en del människor faller inte. Då tycker de det är något för fel på mig att jag inte föll. För att vi gör liksom, hela tiden, vi vet bara en sak. Och ett sätt. Och så missar vi. Jesus gjorde saker och ting på olika sätt. Han la händerna på folk. Ibland han bad inte ens. Han sa din tro har helat dig. En annan gång han gjorde lera. Han spottade på marken och gjorde lera så på ögonen. Han sa gå och tvätta bort den. Och när de gjorde det så fick de synen. En annan gång han sa gå till prästerna och visa det. Och när de gick blev de hela. Det, liksom, det var, han gjorde inte liksom, på samma sätt hela tiden. Men vi kan bara ett sätt i kristenheten. Eller hur? Och det är väldigt viktigt att vi förstår att tron uttrycks på olika sätt. Så det är okej om man lägger händerna på en människa som har feber. Men ibland liksom man skriker åt febern. Får bort precis som man talar till en demon. Nu betyder det inte att en människa är demonbesatt. Det betyder inte det. Det är bra. Ibland man måste tala till sjukdomen och säga till sjukdomen far ut ur den här människan i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi ber och ber och ber och händer inte någonting. Då tänker vi vad är det för fel? Det är inget fel, men vi kanske gör fel sak. Kanske Gud ville liksom behandla just den här situationen på ett annat sätt. Och det andra sättet är att du talar till den och befaller den att fara ur ditt liv. Va? Försvinn ifrån min kropp i Jesu namn. Jag vill inte ha det. Och sen vid andra tillfällen vi säger Herre, hela mig. Är ni med? Så Jesus, han talade till trädet och han talade högt så att lärjungarna hörde honom. Jag kan säga så här, om det var jag och jag skulle stå på en öppen offentlig plats och skulle tala till ett träd. Om jag liksom kom på, jag tror jag ska tala till det trädet. För det första, jag vill försäkra att ingen såg mig när jag gjorde det. För att värdigheten är ju viktig. Jag ska se, ingen såg det så jag skulle göra. Jag just talat till trädet. Men det funkade inte. Jag ska tala högt så att alla hör. För att ibland, det är så tron, det är ju ett dårskap. Om man vill behålla sin värdighet, om det är så viktigt det här med värdigheten, då kan du glömma det här med tron. För att Gud vet, han kan få oss att göra saker och ting så att vi blir generade ibland. Vi framstår som dårar. Men evangeliet är ju ett dårskap. Så Jesus talade till trädet och så gick han därifrån och så kom han till Jerusalem. Och ni vet ju det här berättelsen när han välte omkull penningväxlarnas bord och rensade templet och sådär. Och så var han på väg tillbaka 24 timmar senare. Titta här, vers 19. Men då aftonen kom gick han ut ur staden, och när det på morgonen gick där fram fick det se fikonträdet vara förtorkat ända från roten. Samma fikonträd som Jesus hade förbannat 24 timmar innan, nu var den förtorkad. Och då kom Petrus ihåg och sa det till honom: Rabbi, se, det fikonträdet som du förbannade är förtorkat. Alltså, intressant var att Petrus blev inte liksom upphetsad och upprymd när Jesus talade till trädet. För att när Jesus talade till trädet, så efter han hade sagt, efter han hade, strax efter han hade sagt sin mening, så stod trädet där precis som ingenting hade hänt. Den står precis likadan ut, men Jesus, han tittade inte på trädet och sa: du, det har inte funkat, jag kanske borde skrika lite grann eller ta tag i grenarna och liksom skaka om den, liksom ge en riktig pingstbön här, du vet, och vi måste göra något, va, så att den torkar. Varför torkar inte det? För att Jesus, hans tro var inte på det som han såg, utan hans tro var på hans ord. Och han förstår, har ordet gått ur min mun, så är det så bara. Så han sa det som han skulle säga, så gick han därifrån utan att oroa sig över vad skulle nu ske. För han visste, det är klart, för att jag har talat ut ordet och det är klart, så går han. Men Petrus, han blev inte liksom: åh, halleluja, det är trädet och dött för att Jesus har talat till honom. 24 timmar när Petrus såg trädet, det är då han blev glad och säger: Herre, det är trädet som du förbannade, det är tårt. Det visar att det finns en skillnad mellan människotro och gudomlig tro. Och det andra viktigt för att förstå, att ibland tar mirakler tid. Mirakler kan ta tid. Varför? Varför kan det ta tid? Vill ni veta svaret? Mitt svar är: jag vet inte varför. För det finns ingen förklaring i skriften. Vi kan aldrig gå utanför skriften och säga att ibland det tar tid på grund av dittan och dattan, för att din tro är för svag. Om vi säger så här, att din tro är svag och därför tar det tid, då ska vi säga att Jesu tro var svag, för det tog tid för honom, som då han talade ordet tills trädet blev liksom trädet förtorkade. Men det är inget fel på hans tro. Men det finns vissa saker vi inte har svar till. Det är bara så. Ibland tar det tid, ibland sker det ögonblickligen. Jag har sett det gång på gång. Jag kan berätta historier. Jag har sett människor bli hela det ögonblickligen. Sen har jag sett folk, det tar tid, ibland tar det månader. Jag själv önskar att alla blev hela så här, va? Men det blir inte så. Varför? Jag vet inte. Ingen som riktigt vet varför. Men det viktiga är att vi förstår det, för att vi inte blir missmodiga. Förstår vi det, då kan vi säga: okej, jag känner ingenting, jag har fått förbön, jag känner ingenting, men det bevisar att Gud, han verkar i mig. Det kan ta sin tid, men det viktigaste är för mig att förstå att Gud är med och han verkar i mitt liv, och han fortsätter att verka, och att den kommer. Och jag vill, och tills det blir synligt, jag vill bara tacka Gud och prisa Gud. För det är det som Abraham gjorde. För från den tiden Gud sa: jag har gjort det till en fader till mycket folk. Ja, det tog ju 10 år, du vet. Men det tog 10 år. Varför tio? Det tog det 10 år när Gud har sagt: jag har redan gjort det till en far till många folkslag. Varför? För det står i Romarbrevet 4:17: Gud kallar på det ting som inte finns som om de redan fanns. Så talar Gud. Varför gör han det? Jag vet inte. Men han gör det. Därför han säger: låt den sjuke säga, jag är frisk. Låt den svage säga, jag är stark. Låt den fattige säga, jag är rik. Amen. Gud är väldigt orealistisk. Hans begrepp om verklighet är inte som vår begrepp om verklighet. För oss, verklighetsbegrepp handlar om vad som vi ser. Fakta, kalla fakta. Pengarna på bordet, så är det. Finns det eller inte finns? Är du hela eller ej? Men Gud tänker inte så. Du kan vara fattig som en kyrkrotta. Då säger han till dig: låt den fattige säga, jag är rik. Låt den svage säga, jag är stark. Därför är det viktigt att vi förstår att vi som kristna bör inte leva med den mänskliga sättet att tro som hela tiden är avhängig av det som vi ser eller känner, utan vi lär oss att leva av Guds tro. Och så när Petrus börjar tala om trädet, vad säger Jesus? Se vers 22. Hänger ni med? Okej, tack. Vers 22. Jesus svarade och sa det till dem: ha tro på Gud. I grundtexten står egentligen vad Jesus sa, var inte ha tro på Gud. Han sa ha Guds tro. Ha samma tro som Gud har. I andra ord, tänk inte som en människa, utan tänk som Gud. Ha Guds tro. Och då ger han säger tre saker. Då tre sätt som tron ut, alltså det två sätt som tron uttrycks, och den tredje saken han säger, det är på något sätt man kan säga det är nyckeln till hur att tron fungerar. Det första sättet som trons uttrycks är i vers 23. Sannerligen säger jag er, den som säger till detta berg, lyft upp och kasta det i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det som han säger ska ske, så ska det som han säger ske för honom. I andra ord, i den här versen, ordet säga står fyra gånger, men tron står bara en enda gång. Sannoliken säger jag till er, den som säger till detta berg, inte den som står i tro att detta berg ska förflyttas, utan den som säger till detta berg, häv det upp och kasta det i havet, och inte tvivla i sitt hjärta utan tror att det som han säger ska ske. I andra ord, till och med den här biten av tron som finns där, du ska tro, inte på Herren, utan tro på dina egna ord, för att du talar Guds ord. Då ska du få som du säger. Så det är ett sätt, det ena sättet att uttrycka vår tro. Vår tro är att tala. Att tala Guds ord. Att tala Guds ord till olika situationer i livet. Tala till sjukdom. Tala till våra omständigheter. Att säga. Hänger ni med? Ja? Att tala. Nu kommer det andra trons uttryck, och vi ska inte liksom fokusera på det, men jag måste nämna det för det är ju i kapitlet. Därför säger jag er, allt vad ni begär i era böner, det är det andra sättet, alltså uttrycket av tro, er bön. Därför säger jag er, allt vad ni begär i era böner, tro att ni får det, så ska det ske. Och till och med om bön säger han, vi ska allt som du ber om, så tror att du redan har det, och sedan ska du få det. Hallå? När vi ber, det är inte, nu har vi bett, nu ska jag vänta och se om det sker. Har det inte skett, då ska vi säga, jag fick inget bönesvar, det kanske inte var Guds vilja. Nej, han sa, när ni ber, så ska ni tro att ni redan har fått det. Så står det i Bibeln. Eller hur? När man ber, så man ska tro att man redan har fått det. Så ska det ske er så. I andra ord, om du har det, kommer du att få det. Om du har det här inne, kommer du att få det här ute. När du ber och du tror att bara för att du har bett och du har redan fått, och du säger halleluja, tack Herre, du har hört mig, det är fullbordat, jag tackar dig för att du har hört mig och den är fullbordat, då kommer du att få det. I andra ord, har du det, så får du det. Har du inte det här inne, så kommer du att inte få det heller. Så vänder hela upp och ner på vårt begrepp när det gäller bön, hur bön fungerar. För vi ber och vi tror att han har hört det, sedan vi ska få det. Men nu kommer vi till vers 25 som är nyckeln till att tron fungerar. Och det står, och det är väldigt viktigt, Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon, för att också er fader som i himlen ska förlåta er era överträdelser. Förlåtelse är en nyckel till att tron fungerar. Om vi lever i oförlåtelse eller oförsonlighet, då kan det bli väldigt svårt för oss att få bönesvar eller att se resultat. Det spelar ingen roll hur mycket vi ber, hur mycket vi tror, hur högt vi talar Guds ord, hur mycket vi talar Guds ord. Vi kan göra alla de rätta sakerna och sen undrar vi, men varför funkar det inte? Och det är för att jag har något mot mycket, och jag bär det i mitt hjärta. Jag har inte gjort upp med min broder. Oförlåtelse är den största orsak till att folk som har stark tro inte får något genomslag. Trots att de har stark tro, trots att de ber rätt och ber på rätt sätt och talar Guds ord, de kan allt det här, hur den funkar, och de gör rätt saker, de säger rätt saker, ändå funkar det inte. Ja, men det funkar inte. Du säger det, står, vet vad Bibeln säger, men det funkar inte för mig. Och vet du varför? Den största orsaken är att bitterhet, oförsonlighet, oförlåtelse. En annan orsak, Petrus säger, om män inte behandlar sina fruar på ett värdigt sätt, då hindrar också ditt böneliv. Det står i skriften. En man som behandlar sin hustru kärlekslöst, utan respekt, han får aldrig bönesvar. Oavsett, även om jag kommer från en kultur där det är vanligt att behandla frun på det sättet, Gud gillar inte det. Hallå? Förstår ni vad jag säger? Det finns vissa saker vi måste se till varför det inte funkar. Och bitterhet och försoning är det största orsaken. Men nu talar vi, just vi fokuserar på att tala Guds ord. Om du säger till detta berg. Nu, låt oss ge oss till Markus kapitel 5. Får ni något av det hela? Okej. Låt oss gå till Markus kapitel 5. Och här är en berättelse om en kvinna som talade Guds ord. I Markus kapitel 5, jag tror det börjar vers nummer 25. Då var det en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. En kvinna som har haft blödningar i 12 år är en mycket sjuk kvinna. Hon var svag. Jag vet ju inte hur mycket hon orkade liksom när det gäller att stå upp och gå. Men jag har ju sett i Afrika, alltså jag minns när jag var i Livingstone, jag glömmer aldrig, det var en kvinna som har haft blödningar i 1 år. Hon kunde inte ens gå. De fick bära omkring henne i en sån bår, och när hon stod upp och började gå, då var det ett stort mirakel. Hon hade inte gått på jättelänge, för hon hade blödningar i 12 år. Men den här kvinnan hade haft blödningar i 12 år, som hon hade lidit mycket. Så det beskrivs hennes situation. Det står hon, och som hade lidit mycket genom många läkare och kostat på sig allt vad hon ägde. I andra ord, hon var ganska välbärgad, men hon hade förlorat allting och hade inte blivit hjälpt, utan det hade snarare blivit värre med henne. Okej, så är hennes situation. Hon har varit sjuk i 12 år. Och jag kan tänka mig, det står inte, men jag kan tänka mig, hon har fått förbön och gått till olika fariser och gått genom läkarbehandling. Hon hade spenderat allt hon hade, men hade inte blivit bättre, hon blivit sämre. Vad hände då? Då hör hon om Jesus. Det står Västor, då hon hade fått höra om Jesus. Nu, jag har mött många sådana människor, och en sak jag kan säga, jag säger inte alla är sådana, men de flesta människor som jag har mött som är i en sån situation är ofta de är väldigt besvikna. En del är förbittrade. För de har gjort allt och det har inte funkat. Mm? Under 12 år hade de gjort allt för att bli friska. De har gått till varje helbrägdgörare. De har gjort allt under 12 år och de har förlorat allt hon har ägt alltså. Och istället för att bli bättre har blivit sämre. Då hör en sån människa om Jesus. Och den naturliga reaktionen skulle vara: ja, det är sånt har jag hört för. Det funkar inte för mig. Mm? Det funkar inte för mig. Sånt har jag hört för. Och jag kan säga så här: jag har full förståelse och sympati för såna människor. Och vi alla känner såna människor som är så besvikna, som har gjort allt och det inte funkar för dem. Men den här kvinnan, hon var inte sådan som majoriteten. Hon hade en sån gnista av tro någonstans. För att när hon hörde om Jesus, hennes reaktion var så här. Hon säger, det står att då hon hade fått höra om Jesus kom hon i folkhopen och rörde bakifrån vid hans kläder, ty hon sa det. Hon sa det. Det första hon gjorde, hon började att säga någonting med sin mun. Och vad var det hon sa? Hon sa: om jag bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Det intressanta är det grekiska ordet som översätts som sa det. Ty hon sa det, för att hon, alltså hon kom bakifrån och rörde vid honom, för att, alltså hon hade fått höra om Jesus. Och så började hon säga någonting. Och vad hon sa var att om jag rör vid hans kläder så blir jag helad. Så gick hon fram i folkhopen och rörde vid hans mantel och kom Guds kraft över henne och hon blev helad. Men det ordet sade är ett väldigt intressant ord. Det är ett grekiskt ord, lego, som betyder med en hög röst. Upprepande gånger. Proklamera och deklarera någonting. Så det är inte att hon sa en gång: okej, jag ska gå och röra vid hans mantel så blir jag helad. Utan det själva ordet betyder, när hon hörde om Jesus så började hon tala till sig själv. Nu vet jag inte vem hon talade till. Om det var någon hemma, någon hennes barn eller syskonbarn eller barnbarn. Eller hon talade för sig själv. Men hur det än är, men hon talade och hon började upprepa. I andra ord, hon började tala sin tro. Alltså varje människa måste väl sätta sin tro på någonting. Och i hennes fall, hennes tro, någon oförklarlig anledning, det var på hans kläder. Hon kunde ha sagt: jag rör vid hans knä eller rör vid hans hand eller hans axel. Och sen kan man ha liksom teologiska utläggningar, men varför på hans kläder? En annan evangelium säger att det var hörntoffsen på hans mantel, och någon beskrev: ja, du vet, den överste prästen, hans mantel hade såna tofsar och det var såna klockor som hängde där, och som man då beskriver Jesus som någon form av julgran som gick omkring. Och det var den messianiska, den här symbolen, vår tofsa. Men det är larv, det handlar inte om det. Utan det handlar om att Gud möter människan där människan sätter sin tro. Om en människa sätter sin tro att jag ligger hemma och ber till Gud och Gud kommer att möta mig här, så kommer Gud att möta det där. Om en människa sätter sin tro på att jag ska ta telefonen och be äldrebröderna komma med oljeflaskan och smörja mig med olja och Gud kommer att använda det och hela mig där hemma, då kommer han att göra det. Eller en människans tro är på att jag går till kyrkan och ställer mig här och pastorn lägger händerna på mig och jag blir frisk, då kommer han. Om en människa säger nej, jag går till sjukhuset och jag står i tro att doktorn ska få visdom från Herren, och jag vet att det är en svår operation, men, och det är väldigt få som överlever, men jag ber att Gud ska styra doktorns hand, så alltså Gud kommer att möta det där. Det spelar ingen roll var, men man måste ha någon trosbekännelse överhuvudtaget. Man måste ha något. Och hennes trosbekännelse var att jag vill röra vid hans mantel och jag kommer bli helad. Och så hon började säga det, upprepade detta gång på gång på gång. Om jag rör vid hans kläder så blir jag helad. Om jag rör vid hans mantel så blir jag helad. Om jag rör vid hans mantel så blir jag helad. Jag vet att jag rör vid hans mantel så blir jag helad. Jag vet att om jag rör vid hans mantel så blir jag frisk. Jag vet det. Och så du vet att när man talar ut Guds ord om och om igen, så byggs en tro. Och till sist gick hon fram och gjorde det som hon sa hon skulle göra. Och när hon gjorde det så kom Guds kraft över henne. Och Jesus stannade till. Och det är någon som rörde vid mig. Och de sa, men Jesus, du är en kändis. Det ser på alla de här människorna rör vid mig. Jesus sa, nej, det är många som rör vid mig. Men det är någon som rörde mig vid tro. För att jag kände hur kraften flödade ifrån mig. Men kvinnan, vem var det? Kvinnan stod i ett hörn och darrade. För, vet ni varför hon inte vågade komma fram? För att hon hade brutit Mose lag. Mose lag sa att om en kvinna har blodgång, hon får inte ha fysisk beröring med någon, för någon som hon rör blir oren. Men det gällde inte Jesus, för att han var ju, du vet att det är så mycket liv i honom. Ingen kan göra honom oren. Den orenaste människa kan komma till honom och röra vid honom. För att renheten i honom är mäktigare än all orenhet i världen. Livskraft i honom är mäktigare än all sjukdom i världen. Så kraften gick ur honom. Och hon sa, det är jag. Och Jesus sa, vad sa han? Han sa inte, se min kraft, hur jag botat den här kvinnan. Han sa inte det. Han sa, kvinna, din tro har helat dig. Halleluja. Låt mig avsluta med en berättelse. 1981, jag var en ung, det var innan jag gick bibelskolan. Jag hade läst några sådana trosböcker om Kenneth Hagin och sådär, hur man ber för de sjuka och sådär. Så, och det var första gången jag någonsin fick en kallelse åka till församlingen, en någon församling. Så jag liksom, jag var sån, jag predikade, jag vittnade för folk på gatan, du vet, jag vittnade för alla som ville lyssna på vad jag hade säga. Dela ut traktater. Jag älskade att gå på Finlands båtarna, för det var ju alla fulla, du vet. Och de kunde inte fly från mig. Jag bara satt och vittnade för dem, va? Jag kunde hålla på i timmar. De är, du vet, finska alkoholister. De är bäst i världen, du vet. De är så fulla, de sitter där och lyssnar, du vet. Predika evangeliet för dem. Och de satt och lyssnade på. Så jag tog båten upp till Åland. Sen tog jag båten tillbaka liksom. Det var härligt på den tiden. Jag gick på tåg och vittnade för folk. Jag visste att de kunde inte kasta av mig tills nästa station, va? Så gick jag av. Sen tog jag tåget Stockholm till Uppsala. Tåget tillbaka, så vittnade. Men då var det en kvinna som blev helad på tåget. Och någon fick reda på det. Och då var det en EFS-församling i Ängelholm som kallade mig. Och det var första gången någonsin här i Sverige att jag fick kallelse predikaren i någon församling. Jag var helt ung och erfaren. Jag har aldrig varit, liksom, jag har inte ens gått på Rema på bibelskolan. Det var innan dess. Så tog jag tåget ner till Ängelholm. Liten församling på 40 medlemmar. Första kvällen, fredag kväll, blev hela gänget blev andedöpt. Pastorn talade i tungor fram till klockan 8 på morgonen. Hans fru var så orolig. För det första, han var ju styv som en planka, du vet. De fick sätta honom i en sån Volvo herrgårdsvagn, va? Som en planka. Och de fick lämna dörren öppen för att liksom, du vet, baklyckan, för att foten stack. Och det satt två bröder som höll honom så att han inte ramlade ut, va? Och de tog honom hem. Då låg han på vardagsrummet på golvet och talade i tungor. Och hans fru plågade mig. Hon ringde mig varannan timme. Vad har du gjort med min man? Han har blivit tokig. Han talade något konstigt språk som ingen förstår. Jag har ingen kontakt med honom. Jag sa, lugn syster, låt han vara. Tills klockan 8 talar han i tungor. I alla fall, fredag lördagkväll, var det ännu mer människor som kom. Söndag förmiddag, söndag kväll, fullsatt lokal. Och jag predikar, och längst bak, sista raden, säger en kvinna. Jag la märke till henne, för hon var väldigt välklädd, verkar vara en rik kvinna. Hon hade fina kläder och fin frisyr och hade smycken och juveler. Hon satt med en liten, alltså en pojke på 10 år cirka, på knä, som hon bar på pojken. Så jag sa, när jag avslutade, jag sa, är det någon som har förbön? Hon stod upp och kom fram bärande på den här pojken. Då förstod jag att det var något fel på pojken. För hon stod där med den här pojken. Jag sa, kan du sätta dig, syster? Så hon satte sig och sa, vad är det som är fel? Då sa hon, det är min son och han kan inte gå. Nu, jag visste inte då, men jag fick höra senare. Ibland är det bra om man inte vet allting, för det kan påverka ens tro. Vad jag inte visste om den här pojken, alltså allt hon sa var att han kan inte gå. Men faktumet var att den här pojken hade en sällsynt sjukdom som inte hade något namn. Han var det tredje kända fallet i hela världen som hade den här sjukdomen. Och den här rika familjen hade tagit med honom till Danmark, till Frankrike, till olika länder, och där medicinsk forskare, de har tagit sådana benmärgsprov och gjort allt möjligt. De försökte att hitta på någonting för att hjälpa honom, men all kalcium på något sätt bara försvann från hans ben, och hans benpiporna var så köra, de var som tändstickor, så han kunde inte röra sig, han var helt orörlig. Och helt förlamad, och liksom kroppen bara liksom vittrar bort på något sätt, och han höll på att dö. Så de ville ha någon lösning på det innan han dog, men han var helt liksom utmärglad. Så hon satte med den pojken, jag ser på den här pojken, och då säger jag, och jag då tänkte jag, vad gör jag nu med pojken, vad ska jag göra? Då sa jag, okej, jag vet vad Bibeln lär. Vi hade själv aldrig bett för ett sådant fall, aldrig sett ett barn i en sån situation, så jag vet inte hur jag ska be. Aldrig sett någon annan be för ett sådant barn heller. Då minns jag att jag läste i ett häfte av Kenneth Hagin om de 7 olika sätt vi kan betjäna de sjuka, de 7 olika sätt som Gud använder för botade sjuka. Det ena är att man ber trons bön, det andra är att man talar Guds ord, den tredje är att man ger nattvard, en är böneduk, och sen smörjelse med olja, handpåläggning, sen är det demonutkastning. Alltså det är 7 olika sätt. Då tänkte jag, jag gör alla 7, en av dem kommer att funka. Jag kommer att göra alla 7 och en av metoderna kommer att funka. Då säger jag, okej. Så först tänkte jag, nu jag ska börja med handpåläggning. Så jag la mina händer på hans huvud och gav pojken en riktig pingsmassage, du vet. Jag, kär Gud, jag skakade om honom och ristade upp honom, och jag bad med kraft, och liksom jag gjorde en ordentlig handpåläggning. Number one, det är gjort. Två, nu ska jag smörja honom med olja. Jag hade en liten oljeflaska. Jag brukar doppa mitt finger och liksom smörja till. Så jag gjorde det. Titta, ja, men det räcker inte. Det är ett riktigt fall, ordentligt fall. Han behöver mer olja. Så jag tömde hela lilla flaskan på huvudet. Då kände jag hur liksom oljedropparna, tänkte det här räckte. För jag hade en sån 1 liters flaska som en påfyllning bakom predikstolen. Jag gick ut och hämtade den. Så tömde jag hela 1 liters flaska över pojkens huvud. Så oljan rann, förstörde den kvinnans klänning, och det var olja på golvet, olja överallt. Nu har jag gjort 3, 4. Nu ska jag be över en böneduk. Jag tog en böneduk och bad ordentligt över böneduken och la den på hans huvud. Nummer 5, nu ska jag kasta ut demoner. Jag började ropa och skrika, och du vet, pastorn och hans fru, de satt så här, va. Så tänkte, nu ska jag kasta åt undandar. Började kasta. Då tänkte jag hela tiden, om pojken har undandar, när jag har avslutat med honom, då är de ute då. då kommer du upp. Men om han inte har undandag, det är inget som är förlorat. Så jag gjorde det, kastade undandag. Då ville jag ge honom nattvard. Jag sa att pastor Erik natt på hans sak. Han ville han inte kännas vid att jag var där. Så kunde jag inte ge honom nattvard. Sen var det men talade Guds ord. Jag gjorde 6 utav de 7. Och där satt pojken i mammas famn. Olja och duk på huvudet. Och håret var helt liksom, efter min handpåläggning. Han var helt så. Jag har gjort allt. Då säger mamman till mig. Vad nu då? Jag sa, din pojke är frisk. Är han det? Jag sa, ja visst. Jag har gjort det som Herren har sagt i sitt ord. Och nu är han okej. Så hon lyfte fram honom, ställde upp honom och släppte, och han föll ner direkt. Titta på mig. Då måste jag tänka snabbt, va. Då tänkte jag, profeten sa till Naaman, han skulle doppa 20 gånger i floden. 20 gånger hon reste upp pojken och 20 gånger föll hon ner. Hon sa, vad ska vi göra nu? Jag sa, inget mer, för att vi har gjort allt jag kan. Det kanske finns något annat i Bibeln som jag inte vet om. Men allt jag vet om, vi har gjort det. Nu ska Gud göra sitt. Så vad ska jag göra då? Jag sa, du kan bara göra en sak. Och det är så. Varje gång du ser på din pojke ska du säga, Jesus, jag tackar dig att du har burit min sons sjukdomar. Och genom dina sår är han helade. Jag tackar dig Herre att det är fullbordat. Det är allt du ska göra. Det är det enda vi kan göra, är bara tacka honom. För att allt som han har sagt i sitt ord har vi gjort. Nu ska Gud göra sitt. Hon sa, är det bara det? Jag sa, bara det. För du ska inte försöka lägga i och försöka förbättra på något sätt. För du kan inte förbättra det. Jag kan inte förbättra det heller. Vi har bara lytt Herren. Det bästa jag har gjort. Jag är ung och jag är oerfaren. Men jag har gjort det bästa jag har kunnat göra. Du har gjort det bästa du har kunnat göra. Så hon sa, jag verkligen, min man, han är inte frälst. Och han tycker, kan komma att tycka jag är knäpp om jag säger min pojke är frisk. Jag sa, vill du att din son ska leva? Ja. Jag sa, då gör du som jag säger. Lovar du mig? Hon sa, ja. Okej. Så morgonen där på mötet, så avslutade morgonen där på jag på tåget på väg hem till Uppsala. 20 timmars tågresa. Och nu kan förstå, jag plågades av den tanken. Jag hörde de här rösterna, Kristoffer Alam, du har gjort bort dig ordentligt. Du är en idiot. Du är en dåre. Den här pojken kommer att dö. Och det är ditt fall. Det är på grund av dig. Du kommer att få skulden för det här. Och din tjänst är över innan det ens har börjat. Och mitt enda svar var så här. Jag sa, Satan, du ska veta. Det står i skriften. Låt Gud vara sann. Och varje människa en lögnare. Jag vet hur det än ser ut. Jag vet att Guds ord är sann. Och Herren står bakom sitt ord. Han vakar över sitt ord. Och låter det gå i fullbordan. Och det är det enda jag står på. Och det är så. Så plågades mina tankar hela vägen till Uppsala. När jag kom till Uppsala. Vi hade inga mobiltelefoner den tiden. Tala om något 1981. Jag knackar på det. Första som Britta säger till mig. Du, den är pastorn Erik. Han ringde flera gånger. Han var väldigt angelägen. Jag tänkte, oj, pojken har dött. Du vet, tanken kom. Nu har pojken dött och det är mitt fel. Jag sa, jag är lite trött. Jag ska ringa honom. Så, nej, han har ringt flera gånger. Du ska ringa honom. Så jag ringde. Han sa, hej broder Erik. Hur står det till? Hur är vädret där nere? Han sa, broder Kristoffer, jag tycker du borde ringa till en kvinna. Vilken kvinna? Ja, mamman till pojken. Hon vill verkligen ha kontakt med dig. Ring till henne. Och här är hennes nummer. Så ringde. Hon heter Birgit. Jag sa, syster Birgit, det är Kristoffer Alam. Ja, det är bra som du ringer. Så, det skedde något väldigt konstigt. Jag kom hem och varje gång jag tittade på min son. Jag sa, jag tackade Jesus att min son Mattias, han är helad. Herren tjänare har bett för honom. Och jag står i tro. Jag tackar det du har hört. Min son är frisk och helad i Jesu namn. Det första som hände när jag kom hem. Min man som är väldigt anti allting. Va? Han blev ju vansinnig. vansinnig. Han lämnade huset, han gick ut. Jag har inte sett honom, han har inte varit tillbaka. Han har varit borta hela natten då. Och så sa hon att i morse liksom, jag bar honom och la honom på en liten madrass i köket, och jobbade i köket. Så plötsligt, och varje gång jag ser på honom, jag säger bara det som du har sagt åt mig. Jag säger tack Jesus, du har helat min son. Så plötsligt står pojken upp. Och han går ett steg. Så faller han tillbaka. Och allt är precis som förr. Hon sa, jag förstår inte detta. Jag sa, inte jag heller. Allt jag vet är att Gud verkar. Herren har börjat sitt verk. Försök inte förstå det. Ingen kan förstå det. Herren har olika sätt att göra saker och ting. Det bästa vi kan göra är samarbeta med honom. Och bara tacka honom. Och prisa honom. Och göra samma sak. Bara tacka honom. Jag sa, fortsätt att göra det som jag har sagt. Jag sa, här är mitt nummer. Ring mig när du vill. Dagen därpå ringde hon. Hon sa att det skedde något konstigt. Klockan 10 i morse stod han upp plötsligt av sig själv. Så gick han 4 steg och föll han ner. Han föll ner igen. Och jag sa, Gud fortsätter att verka. Bara säg varje gång du ser honom, tack Jesus, min son är helad. Och så tredje dagen ringde hon. Hon sa han stod upp och gick tvärs över hela vardagsrummet och föll ner. Vad ska jag göra? Jag sa, ingenting. Försök inte förstå det här. Bara prisa Gud. Bara tacka honom. Herren verkar. Fjärde dagen ringer hon mig mitt på dagen. Och hon gråter. Och ropar och skriker och skrattar hysteriskt. Hon sa, min son, han klev ur sängen i morse. Så han sprungit hela förmiddag. Som han hade aldrig varit sjuk. Och helt totalt frisk. Jag sa, halleluja. Gud är alltid trofast mot sitt ord. Halleluja. Det var 1981. För ett par år sedan när jag var i Sverige, så jag letade efter en kvinna. Så jag hittade henne på något sätt på internet. Jag ringde till henne. Jag ringde och sa, syster Birgit, det är Kristoffer Allan. Åh, vad roligt. Hur har du det, Birgit? Ja, nu är jag pensionerad. Jag sa, hur är det med Mattias? Ja, du vet, han är 40 år, gift, mår bra, egen företagare, frisk, underbart. Då tänkte jag, den här pojken, hans liv kunde ha avslutats för 30 år sedan. Mm? Och idag skulle det enda som skulle vara kvar av honom var att hans namn skulle vara som en statistik i någon gömd bok någonstans. Och den enda som skulle minnas honom var hans mamma. Hon skulle tänka på sin son någon gång. Och jag vet att folk skulle använda honom som ett exempel av en människa. Och det var inte Guds vilja att hela honom, för vi bad och hände ingenting. Men en tack Gud för en kvinna som vågade tro på en helt dum, okunnig, oerfaren evangelist sa. Och en mammas tro. Den här pojken, han har ett liv idag. Han har ett vittnesbörd. Han kan berätta för folk om vad Jesus har gjort för honom. Halleluja. Vad kostade det mig? Det enda, vet ni vad det kostade mig? Det kostade mig den här kampen, den här mentala kampen, att gå emot min intellekt, vet, min skola och college, liksom universitetsutbildning, det utbildning jag har som har lärt mig tänka på ett visst sätt. Och Guds vägar går ju alltid emot det som vi har lärt oss som världen. Det är ju så, va? Och då uppstår en kamp här inne, va? Och det kostade mig att kämpa den här kampen. Och det som heter trons goda kamp. Men det är en god kamp, för att Jesus har redan vunnit seger. Segern är redan vunnen. Men det ändå finns en kamp som vi måste utkämpa. Men på grund av den kamp som är redan vunnen, är det en god kamp. Som Jesus har redan vunnit, vi behöver inte vinna den. Men vi måste gå in i den här kampen och tala Guds ord. När all vår intellekt och allt ytterligt bevis, all yttre bevis, allt som vi ser, allt vad vi känner och allt det här skriker rakt emot det som Guds ord har sagt. Men ändå väljer vi att stå på fältet och tala Guds ord. Halleluja. Det är vad det kostade mig. Men det är inget mot vad det kunde ha kostat pojken. Det kunde ha kostat honom hans liv. Men han har ett liv idag. Därför jag vill säga, tala tro. Lev i tro. Ge aldrig upp. Halleluja. Även om du inte har svar till allt. Det är inte viktigt att ha svar till alla frågor. Jag har inte svar till andra. Ibland säger jag, när jag kommer till himlen kommer jag att fråga alla de här sakerna. Men jag vet samtidigt, när vi kommer till himlen då blir de orelevanta, de här frågorna. Det är inte viktigt att veta allting. Det är inte viktigt att ha svar på allting och ha förklaring för allting. Det ligger ingen dygd i att veta allting. Det ligger ingen salighet i att ha svar. Det ligger ingen salighet i att ha frågor heller. Men det är mycket liv och tro och kraft när man tror på Guds ord och talar ut Guds ord över våra egna liv, över andras liv. Halleluja. För att tron övervinner allt. Vi kan övervinna våra omständigheter och vi kan också hjälpa andra vinna deras omständigheter. Övervinna deras omständigheter. Så ikväll när vi ber för människorna, det viktigaste är inte enbart förbönen vi får. Det viktigaste är vad händer efter det. Att ni tar tag i det som Gud har för er och går med den och talar tro över ditt eget liv. Halleluja. Ska jag böja huvuden och fråga med den här huvuden böjda. Jag känner ju inte er allihop, men jag bara fråga om det kan hända att alla här älskar Jesus, och då är det fint. Men om det är någon här, om du säger broder Kristoffer, jag känner inte Jesus, jag vet inte om jag är frälst, men jag vill ge mitt liv till Herren. Om det finns någon i den situationen och du vill överlämna ditt liv till Jesus, du vill få syndernas förlåtelse, kan du räcka upp din hand där du är, så vill jag be med dig. Finns det någon här? Nu säger Kristoffer, jag vet inte om jag är frälst, men jag vill ge mitt liv till Jesus. Finns det någon i den situationen? Då kan du räcka upp din hand. Om alla är frälsta, då är det helt underbart. Om alla säger nej, jag är frälst, jag är fri, och vi säger alla här har frid med Gud, då är det fantastiskt. Men vi vill bara passa på, ta den här chansen, för det är väldigt viktigt. Det viktigare än ett fysiskt helande är evigt liv. Finns det någon här som vill ge sitt liv till Jesus? Okej, okay. Kan vi stå tillsammans? Kan vi stå upp tillsammans? Bara, kan vi göra så? Lyft upp våra händer då. Bara be en överlåtelse till Herren. Be med egna ord. Bara överlåt det åt Herren. Tacka Herren för hans nåd, för det som han har gjort i ditt liv. Oh, halleluja. Tänk vilka rikedomar det finns hos Jesus. Vad han har gjort för oss, vad han erbjuder oss. Han ger oss evigt liv. Han ger oss läkedom och hälsa. Han har lovat oss ett långt liv. Han har lovat oss glädje. Han har lovat oss frid. Han har lovat oss att han vill välsigna oss så att vi kan välsigna andra. Han har lovat oss seger över omständigheter. Vi kan resa oss upp över omständigheterna och leva i Herrens välsignelse. Jag tackar dig Herre. Vi tackar dig Herre för allt som du har förberett för oss. Herre, jag tackar dig. Fader, jag ber att var och en av oss ska vandra i det som du har för oss. Tackar dig Herre, du är god och du är nådig och barmhärtig. Fader, jag ber för dem som behöver helande för sina sjukdomar här. Tacka dig Herre, du rör vid dem i Jesu namn. Amen. Hur många av er behöver förbön för helande? Kan ni räcka upp handen? Okej. Okay. Om ni bara kommer hit. Om ni kommer hit, kommer fram. Och kom. Daniel och Monica. Jocke. Daniel och Monica, kom. Kom. Okej. Okay. Kabbala sante. Om ni bara ställer i en rad så... Så ber vi för er. Halleluja, tack Jesus. Halleluja, Herre, vi tackar dig för att du är god. Tackar dig Herre att du blev piskad och slagen och korsfäst. Och du bar på dig själv alla våra synder och våra sjukdomar och våra plågor och skröpligheter. Och genom dina sår är vi helade. Fader, jag ber för dessa syskon som är här. Jag tackar dig Herre att du är deras försörjare. Och du möter alla behov de har. Och just nu har de ett behov av läkedom i det fysiska. Och jag ber att du möter detta behov. Och du har sagt att vi ska lägga våra händer på de sjuka och de ska bli friska. Så Fader, nu kommer vi till dig i Jesu namn. Och vi lägger våra händer på dessa syskon. Och jag tackar dig att när vi lägger våra händer på dem så kommer din kraft över dem. Och du verkar i deras kropp med läkedom och hälsa i Jesu Kristi Guds sons namn. I Jesu namn. Halleluja. Du kan stå här. Amen. Okej, okay, bröder Monica, vi börjar be för de som är här. Okej, okay? Kan ni bara börja be för dem? Okej, okay. Ni andra som är här, ni kan bara be och söka här. Ja, syster, vad är det? Mm. Är du med henne? Okej, okay, vad är det för speciellt?